sluta med det här. Det är en helt ny finsk studie som man har gjort tillsammans med Oxford University. Man har studerat alla barn i Finland födda mellan 1986 och 2000. Och av dem då, av 890 000 barn, så hade 30 000 barn placerats utom hemmet. Och resultaten bekräftar tidigare svenska studier. De här barnen som är placerade har sämre utveckling avseende mental hälsa, social och ekonomisk kunnighet. De har högre risk för benägenheten att falla för offer för våld, brottslighet, självdestruktivitet och dödlighet. Placerade barn mår sämre och har sämre hälsa än barn generellt sett. Men här hade man också gjort en studie på syskonen. För att i alla familjer så tar man inte alla barn, utan man har låtit några vara kvar. Och där är det då de här barnen som har fått vara kvar i hemmet. De har då klarat sig bättre. Vad man säger i Finland här nu, det är att kvaliteten på barnskyddet, det är för låg. Den är för låg helt enkelt. Och att de här barnen, syskonen, har klarat sig bättre än de syskon som har placerats visar bara en enda sak enligt finnarnas tolkning av resultatet. Vi måste satsa på förebyggande arbete istället. Så, förlåt!
Tack så mycket. Mycket intressant om än något deprimerande. Redovisning,
kan man säga.
Får man säga. Jag gör som förra gången, att om det är några direkta liksom frågor till Annika som gäller presentationen och underlaget, så är ni välkomna att ställa dem här och nu. Varsågod.
Det är inte så mycket en fråga, men jag har ett mål mot en kommun där en mamma och en dotter har en gemensam sak och ifrågasätter LVU-vård som pågick under många år. Men jag bara slog mig när du sa det här, det är många frågeställningar. Mm. En av mina argument är att det saknas vårdplaner och genomförandeplaner. Mm. Men kommunen skickar faktiskt in en vårdplan, några stycken vårdplaner, som inte har kommit fram tidigare. Men en av dem är faktiskt ungefär 10 frågor utan svar.
Ja.
Så att jag svarade i domstolsförhandlingen att jag vet inte om man kan se det här som en vårdplan, det är bara en rad frågor. Och då svarar faktiskt kommunen rakt ut att det är så den typen av vårdplaner ska se ut.
Ja, jag sitter just nu och granskar en, och där är det trygghet, står det. Det är vården. Man ska känna trygghet. Och då är det frågan, måste man LVU alltså för att känna trygghet? Tveksamt. Ja.
Vet du på om de barnen om händet av dem stöd av andra, eller om det var det finna, men om det eget beteende eller om det är...
Det var blandat. Det var blandat. Men de poängterade att det var även så att även om det var föräldrahemmet så var det då syskon som hade fått vara kvar. Och trots det då så hade det gått bättre för de syskonen. Du kan googla den. Alltså, jag kan plocka fram den om du vill ha och läsa den.
Förlåt.
Nej, den publicerades den 23 oktober, så den är rykande färsk.
Mm. En sista fråga, sen går vi vidare.
Du sa att ett problem var att det inte är så många som anmälde. Mm. Och i det första fallet du tog med den våldsutsatta kvinnan, där hade det ju varit relevant att göra polisanmälan, inte att göra anmälan till SOS. Ja. Och många drar sig för att göra anmälan till socialtjänsten därför att många vet utredningarnas bristande kvalitet och att de som gör den här utredningen inte har några metoder till situationen som är rättssäkra på något sätt.
Det är helt rätt.
Tack så mycket. Då tror jag vi rusar vidare i vårt program för att vi inte ska komma efter allt för mycket. Och då är det fika vid halva, det vi sagt, men vi kör ett föredrag till, då kommer vi att dra över 5 minuter. Va? Det funkar. Då ska vi se. Då är det Gunilla. Du presenteras här som advokat med stor erfarenhet från de här typen av frågor. Jag vet inte om du kommer att ge oss någon annan bild än den som har kommit fram nu, men den praktiska erfarenhet som du har är ju mycket intressant för oss att få ta del av. Så varsågod.
Ja, jag kan säga att det var väldigt intressant att höra, Annika, för jag pratar så högt, klagar alla på kontoret, men jag ska, det spelas in, jag ska prata i mikrofonen då.
Jag delar väldigt mycket från min praktiska erfarenhet det som du berättar om, vilket gör naturligtvis att det är väldigt deprimerande. Jag har jobbat på advokatbyrå sedan 91, så det är 30 år i år, vilket också är lite deprimerande. Men så länge har jag hållit på med de här ärendena. Jag håller också på med familjerätt och brottmål och väldigt mycket också då parallella processer, alltså där man kanske både har ett brottmål, brott mot barn, man har ett vårdnadsärende och man har ett LVU på grund av då det som har förevarit i brottmålet. Så det är många sådana processer som jag har. Och jag ska prata lite utifrån den praktiska verkligheten som jag möter, och det kommer kanske bitvis vara lite upprepning av vad Annika har berättat. Jag kan i de här LVU-processerna ha tre olika roller. Jag kan företräda vårdnadshavare. Jag kan företräda barnet som offentligt biträde eller som ställföreträdare om barnet är under 15 år. Jag kan också, och har gjort det ibland, företräda socialnämnden, alltså vara ombud för dem i en process där jag för talan för socialnämnden. Och jag kan väl i den delen säga det som precis som Annika säger, jag tycker är egentligen det största problemet här, det är kunskapsproblemet hos socialnämnden eller då socialtjänsten, som är den som gör utredningar. Och där jag, när man har satt inledningsvis i processen, tänkte att jag ställer mig frågor till handläggarna. Det här är ju ändå professionella aktörer, och jag inser väldigt snabbt när jag börjar få svar på de frågorna i rätten att det är ungefär lika illa som när man ställer frågor till klienter. Har man inte gått väldigt tydligt igenom frågorna och vilka svar som man, hur man ska besvara frågorna, Så kan det bli precis vad som helst. Och det är ju naturligtvis, tycker jag också, lite skrämmande när man företräder socialnämnden. Jag kan också säga att det har hänt i de här ärendena att jag har fått frågor från socialtjänsten trots att jag har varit ombud för vårdnadshavare, alltså offentlig biträde för vårdnadshavare. Vad gör vi nu? Alltså, hur ska vi handlägga det här? Och där jag lite försiktigt säger då att ni får väl kontakta juristen på kommunen. Och så säger de, ja visst, de är ju jättebra på plan- och bygglagen, men LVU, det kan de inte. Och det här handlar ju framförallt om mindre kommuner. I Stockholms stad är ju fördelen att där har man ju en juridisk avdelning som man kan kontakta. Och där har man också en juridisk avdelning som företräder de olika stadsdelsförvaltningarna och för talan för dem. Men i mindre kommuner så blir det tyvärr inte helt sällan på det här sättet. Men om jag börjar sen och prata lite om när man är offentligt biträde för vårdnadshavare. Och där går jag lite tillbaka till det Anna sa. För där tycker jag att ett stort problem är just access to justice. Om man jämför en sån här process som jag, som då ibland är också offentlig försvarare, så kan jag säga att jag upplever att för parten, för vårdnadshavaren, så är det värre med den här LVU-processen där deras barn riskerar eller har blivit tagna ifrån dem än att bli åtalade för brott och riskera att få en påföljd med fängelse. Men ändå så är det ju så att i ett brottmål där får man en offentlig försvarare när man blir delgiven misstanke. När någon polisen talar om för en och ska kalla en till förhör och delger en misstanke, då får man en offentlig försvarare som sen är med under förundersökningen. I de här fallen i LVU så är det ju så att i de bästa fallen, höll jag på att säga, det är det ju inte naturligtvis, men då är det så att man blir förordnad för att det är ett omedelbart omhändertagande. Och då har man åtminstone möjlighet att ha kontakt med klienten under kanske en månads tid. Alltså det ska ju underställas, det är när det kommer in då till förvaltningsrätten och underställs dem som man får ett offentligt biträde. Och sen så ska det gå 4 veckor innan de gör en ansökan. Och då är man ändå med klienten under den tiden. Men inte så sällan så får man ju det här ärendet först när ansökan redan är gjord. Om att man vill ansöka om LVU, alltså det har inte varit ett omedelbart omhändertagande, och det kommer att vara förhandling om någon vecka. Och då får man presenterat för sig en utredning som vi har hört här, och jag delar helt uppfattningen med att det ser ju bättre ut när det är en BBC-utredning, för det finns ändå olika rutor som man ska fylla i. Jag kan också säga att det är inte så sällan när man sen beställer journaler ifrån den här utredningen som det inte riktigt stämmer det som står i de här journalerna med den slutsatsen som har skrivit i BBIS-utredningen, ibland till och med precis tvärtom. Och det är också så, precis som Annika säger, att jag tycker ett stort problem är att även om föräldern, vårdnadshavaren, säger att det där var fel, det som står där så har jag inte sagt, så blir det uppgifter, trots att man då har påtalat det från början, som cirkulerar om och om igen i nya utredningar, i nya utredningar, i nya utredningar. Vilket är ett problem. Det är oerhört svårt att ändra någonting i en journal. Det är också så, ska jag säga, på tal om journaler, att det är oerhört vanligt att den omständigheten, den uppgiften som noteras i journalen, är inte från den dagen man gör noteringen. Utan den framgår, det ser man då ofta på journalen, kanske man har fått från ett samtal eller ett möte veckan innan. Och det vet ju vi allihopa hur lätt det blir fel när man ska notera någonting som har hänt långt i förväg. Men då får man den här som offentligt biträde för en vårdnadshavare, den här utredningen. Och så pratar man med sin huvudman. Och så har de ju naturligtvis en massa synpunkter på det. Och då blir ju också diskussion, vad är det som är fel i den här utredningen? Och den här processen, det är ju en huvudsakligen skriftlig process. Den muntliga förhandlingen är ju som ett tillägg till det skriftliga. Så den här utredningen har ju naturligtvis väldigt stor tyngd. Och då blir det ju problemet att på den här korta tiden försöka komma till rätta med uppgifter där som inte är korrekta. Kanske åberopa muntlig bevisning. Det kan ha varit så att man har varit på ett utredningshem till exempel. Och då kan det ha varit iakttagelse från det utredningshemmet som ligger till grund för att man anser att den här vårdnadshavaren brister i omsorgen på ett sätt som gör att man gör en ansökan. Och så säger... Och då behöver man kanske kontrollera, för det tycker jag är viktigt. Vad är det för kompetens hos det här utredningshemmet? Vad är det för aktörer som har gjort de här iakttagelserna och dragit de här slutsatserna? Och som Anna säger, vad har de för kompetens? Och kan jag bara säga att det fall jag hade när man ringde och kontrollerade, ja, då visade det sig att den här personen som då hade arbetat på utredningshemmet gjorde de här iakttagelserna, hade börjat för en månad sedan och hade tidigare erfarenhet att jobba inom sjukvården på en sjukavdelning för barn. Hon var undersköterska och hon hade jobbat på natt. Det var hennes kompetens. Och då tycker jag att då kan man dra väldigt, man kan inte dra väldigt stora slutsatser av hennes bedömningar. Eftersom hon har inte helt enkelt en sån kompetens. Det var inte en psykolog, det var inte en socionom. Hon hade ingen som helst utbildning i barns utveckling. Hon har dessutom jobbat med barn som huvudsakligen sover. Den här typen av utredningsarbete som man gör i en förundersökning när man är offentlig försvarare, man granskar och man blir ju delgiven en utredning, man får möjlighet att inkomma med en erinran om det är så att man vill att det ska utredas något ytterligare eller om man har synpunkter och vill att det ska höras med några andra personer. Det har man inte möjlighet till här och man hinner oftast inte det. Det kan ju ha varit så att det har varit psykologer som har varit i kontakt med de här föräldrarna som kan yttra sig om deras situation, om deras omsorgsförmåga, som kanske till och med har varit involverade kring barnen, men som inte ingår i den här BBIS-utredningen överhuvudtaget. Man har helt enkelt inte pratat med dem. Och då ska man försöka kalla dem till rätten och så finns det inte tid. Och man försöker flytta förhandlingar och man blir en allmänt jobbigt ombud och sen får man inte lika många förordnanden. Kan jag säga, jag är inte bitter. Jag skojar. Men det här är ett problem. Och jag tycker också, om man ska prata utifrån barns perspektiv och också det här som Annika säger, som jag också från min erfarenhet kan säga, att alltså ett LVU är ju alltid ett misslyckande, tycker jag, från samhällets sida. Man har inte lyckats lösa den här situationen tillsammans med vårdnadshavaren och se till att barnet får ett skydd i sitt hem. Och ibland går det inte, så är det ju. Men det är ju också att om man är med som ombud under den här utredningen så kan man ju också ha en möjlighet att hjälpa vårdnadshavarna att dels förstå vad det här handlar om, som jag kan tycka att socialtjänsten ibland har lite svårt att göra. Och för vårdnadshavarna i de här situationen, speciellt om man kommer från en annan kultur, så kan man ju uppleva ett oförståelse till vad handlar det här om. De blir ju the bad guys, vilket också gör att man kontaktar inte socialtjänsten när man behöver ha hjälp. Och då pratar jag mer om beteendesituationerna, alltså när det är äldre barn som är på väg att spåra ur. Därför man är så rädd att barnen ska tas ifrån en. Så man frågar inte heller om den hjälpen. Och när det gäller yngre barn och när det handlar då om vårdnadshavarnas omsorgsförmåga, så är det ju också så att som ombud i en sån utredning så kan man ju förmå sina klienter, för de lyssnar oftast på oss som är ombud, att kanske gå med på insatser. Att komma med ett rent samtycke som gör att man lyckas hitta någonting som undviker ett LVU. Därför de lyssnar på oss, och de gör inte det på socialtjänsten på samma sätt, för det är ju liksom deras motpart, det är de som är the bad guys, de vill inte jag lyssna på. Det är svårt att ta in, och ibland kan jag säga att när jag sitter på sådana här möten så förstår jag ju inte hur de kommunicerar med de här vårdnadshavarna som ofta har någon egen problematik. Och sättet de kommunicerar med, jag förstår mig inte helt enkelt på det, för att man måste vara rak och tydlig. Och ofta kommer, när man får de här sen, så förstår inte vårdnadshavarna vad var det som hände. För det har inte riktigt... Man har inte kunnat förklara det för dem på ett sätt som gör att de har förstått det. De tycker att ingenting händer, och där försvann barnen. Och jag kan också säga så, jag har också varit med om, nej, vi kan inte göra någonting nu för vi ska gå på semester. Den typen av uttalanden har jag också fått höra från socialtjänsten. Och det här menar jag, det är ju också någonting som drabbar barnen. Drabbar barnets skydd, att man inte har den här möjligheten att få juridisk hjälp redan från början, redan under utredningen. Nu lämnar jag lite det. Nu har jag klagat på socialtjänsten väldigt mycket. Nu ska vi prata lite också om när man är ställföreträdare för barn. Alltså barn under 15 år eller ombud för barn, offentligt biträde för att barnet är äldre. Där har man ju också problemet att man kommer in väldigt sent. Och det finns det ju forskning på, det har ju Anna också tittat mycket forskning på, att få barn att öppna upp sig är ju inte lätt. Och speciellt inte barn som kanske är sönderpratade med olika socialsekreterare, psykologer och vad det nu må vara. Det är svårt att skapa en sån relation så att man kan verkligen få barnet att öppna upp sig på så kort tid. En sak där som alltid slår mig, det är också problemet med när det är ett parallell process och barnet ska möta två aktörer, två advokater som kommer inhoppande. Dels då en särskild företrädare i brottmål, och dels, därför det är ju tingsrätten, och dels en ställföreträdare i förvaltningsrätten. Och det är ju inte samma person, därför de kommunicerar inte riktigt med varandra, de domstolarna. Och det är ju precis mot vad man försökt med barnahus till exempel, att undvika att barnet ska behöva vara kontakt med flera personer. Och då är det direkt de personerna som ska företräda barnet. Jag tycker det är märkligt att man inte kan ha någon korrelation. Och också när det är vårdnadshavarna begärt hemtagning och det görs en ny utredning och barnet ska få ett offentligt biträde, att man då inte kontaktar det tidigare offentliga biträdet. Det sker inte heller, tycker jag, i tillräckligt hög utsträckning i vart fall. Så det ser jag som ett generellt problem när det gäller barnens rättigheter till att få ett biträde. Barnets access to justice, och ännu mera när man ska göra en uppföljning. För det är ju faktiskt det socialtjänsten ska göra när de har gjort ett LVU. De ska göra uppföljningar. Och att då kanske barnet skulle få ha en rätt att prata med en advokat. För att få reda på vad händer nu, vad är det här? Alltihopa egentligen det här kokar ner till Det är precis det som Annika säger. Och det är ju tråkigt att forskningen bekräftar mina teorier. Men det finns för lite kunskap hos socialtjänsten. Vi ska inte prata om socialnämnderna. För det, där, jag vet, ibland sitter man med på nämndsammanträden. Och som offentligt biträde så kan man då föra fram sin huvudmans talan. Man får inte höra vad någon har sagt vare sig innan eller efter. Utan man går in, håller ett litet anförande och sen går man ut. Och sen undrar man om det var kulisser som satt där inne eller om det var någon som hörde eller lyssnade. Ställs väldigt sällan frågor och alla ser väldigt rädda ut när det kommer advokater. Kanske jag som är lite skrämmande, jag vet inte. Men det finns... Man måste göra om, enligt min uppfattning, socialtjänstens uppbyggnad. Och det måste finnas mer juridisk kunskap. När man hör socialtjänstemän i domstol, och det kan jag säga oavsett om det är vårdnadsärenden eller LVU-ärenden, så märker man så tydligt att de tänker inte som jurister, och det kan man ju förstå. Men de kan inte till exempel skilja på ett påstående och ett faktum. Det är som att det går, de kan inte tänka så. Och det är kanske inte deras uppgift, men då måste det finnas jurister som de kan fråga. Det måste finnas chefer som har en högre kunskap, som unga handläggare som det ofta är kan fråga. Och jag tror att det leder till annars att de blir som de ofta blir sjukskrivna. De blir utbrända därför de ska ta olika beslut med någon slags magkänsla. Istället för att de tar det utifrån vissa kriterier. Och jag delar helt den här uppfattningen om att det är också inte rättssäkert. Därför det handlar om de här olika socialsekreterarnas privata uppfattning. Eller kulturen just på den socialtjänsten. Mer än om konkret bedömning, en objektiv bedömning. Så kan jag väl säga. Det varierar enormt hur man gör de här besluten och när man ska öppna en utredning eller när man ska gå vidare med den utredningen och göra ansökan. Så det är också, det måste kunskap och det måste till ekonomiska medel som det är när man ska ha kunskap. Det måste finnas en kompetensutveckling som gör att socialsekreterare som är duktiga kan gå vidare och få högre löner och få större kunskap för att sen lära upp de som är unga. Och jag kan säga att det är också ett problem när man pratar med klienterna så säger jag träffade en socialsekreterare, jag tror hon var 23. De har precis börjat efter avslutade studier. Och det är ju självklart att det är oerhört svårt att ta och hantera de här frågorna då. Och då måste det finnas någon som man kan fråga. Någon duktig chef som man kan hantera. Som kan hantera och hjälpa en i det här. För annars blir man utbränd helt enkelt. Så sammanfattningsvis vill jag bara säga utifrån mitt perspektiv. Det måste mera kunskap. Och jurister måste komma in både på socialförvaltningen men också tidigare i de här processerna. Det tycker jag är oerhört viktigt. Tack.
Tack så mycket. Ja, precis faktiskt. Helt perfekt. Mer kunskap, ja, det har vi ju hört här flera gånger. Det kanske blir ett tema för dagens diskussion så småningom. Någon fråga direkt till Gunilla så här. Minna?
Ja, snabbt bara. Har du erfarenhet av just den här kvalitetsskillnaden? Har du liksom visst att du kan peka på här är just det bra? Kvalitet, finns det något sådant?
Något sådant plats? Alltså, jag kan säga så att tyvärr är det min uppfattning att det liksom ramlar ner, och det är det som är lite sorgligt, det ramlar ner på den enskilda handläggaren. Mm.
Så det är inte på
systemet? Inte på systemet, utan på den enskilda handläggaren. Och när man också talar med socialsekreterare som slutar, som ofta då blir konsulter, och så frågar man dem därför varför de gör det, så säger de ju just att de orkar inte därför att allting ramlade just på dem. Alltså man har upplevt att de var duktiga, men de orkar inte heller sen vara kvar därför att de fick ta allt det svåra. Och då slutar de och så blir de konsulter istället och kan välja då sina uppdrag. Nej, så jag tycker tyvärr att det är snarare så att, sen tycker jag att det är mycket bättre i Stockholm just därför att det finns jurister som alltid för, alltså det är Stockholms stad, jag tror till och med de får kallas statsadvokater fast det är ett skyddat namn, de för talan, och det gör i alla fall att det, i processen så blir det bättre, för annars kan det ju också ibland när man sitter i processen så kan man ju ta sig för pannan, för de kan inte föra fram argumentation eller trycka på det som är bra. Men så där kan det, är det ju bättre. Och där märker man ju också att det finns att fråga. Men jag tycker tyvärr det ramlar ner på den enskilda handläggaren annars.
Mm. Två frågor till, sen måste vi ha kaffe. Mm. Vi får spara någon fråga. Då är det Håkan och sen Marit. Varsågod. Okej,
tack. Jag har egentligen en större fråga som jag tänkte ta sen i samlade panelen. Mm. Tror jag. Men jag tänkte bara en snabb fråga erfarenhetsmässigt. Jag ska komma till botten med deprimerande rättsfrågor. Men jag tänkte, märker du någon skillnad, för det är något som är intresserad av i forskningsprojekt, om det är någon skillnad på beredande frågor och upphörande frågor i ditt perspektiv?
Beredande frågor och upphörande frågor.
Om det är någon skillnad kunskapsmässigt eller vad du har för erfarenhet från det från olika sidor?
Ja... Vad ska jag säga? Alltså, jag tycker på något sätt att upphörande frågor kanske är att det hanteras lite bättre. Sen är ju problemet att man, då har man ju en ryggsäck som man bär med sig från det ursprungliga LVU. Så man måste visa inte längre gäller, så kan man ju säga. Ja, men jag tycker kanske att upphörande frågorna hanteras bättre. Men det är bara min allmänna magkänsla. Jag har inte funderat över det. Men jag kan tycka det, att man ändå reflekterar lite. Men jag kan säga att det kan också handla om att jag då, när jag företräder en vårdnadshavare, får klienten att inse att hantera det här på ett bättre sätt. Alltså inte vara så konfrontatorisk och bara prata om hur dumma alla andra är. Utan försöka hantera själva problematiken som var grunden till LVU och visa att det har upphört. Så kan jag väl säga. Jag kan jobba mer med klienten.
Lite mer framåtsyftande.
Ja, ja,
ja, ja. De är
mer motiverande. Ja. Mm. Mm.
Marit.
Jo, det här var en väldigt deprimerande. Jag har faktiskt fört Sverige så kallade talan i olika internationella förhandlingar, för exempelvis 1996 års Haagkonvention till skydd för barn över gränserna och EUs Bryssel 2-förordning som faktiskt också omfattar de här tvångsplaceringarna av barn. Och där ser Sverige ofta som föregångsland, det är barnvänliga landet. Men vad jag egentligen tänkte fråga om, du var lite inne på det, Gunilla, de här kulturella spänningarna, man läser ju i tidningarna att många är rädda, alltså utlandsfödda föräldrar, för att barnen tas från dem och istället placerar de barnet i hemlandet hos släktingar. Så alltså det här måste också vara ett väldigt problem när medborgare eller invånare känner en väldig rädsla. Och då undrar jag, vad har kommuner för resurser, alltså om man nu går in och har fått orosanmälan angående barn födda sig på i en helt annan kulturell bakgrund. Föräldrarna talar inte svenska.
Jag ska inte gå in på tolkproblemen, det kan jag ju säga.
Det kan komma så väldigt många andra, alltså kulturella förståelsen. Här finns det någon som helst beredskap att möta det, och använder man religiösa samfund eller mellanhänder eller någonting?
Jag kan säga att jag vet faktiskt, jag upplever inte så. Fördelen är att det börjar nu komma in socionomer som har en annan kulturell bakgrund, och det är ju jättebra. Men om jag bara ska koka ner det, så är det så att jag förstår ibland inte hur socialtjänsten pratar med människor överhuvudtaget. Alltså det vill säga att man kan inte prata på samma sätt med man kan inte bara lägga huvudet på sned och säga jag känner så här. Det tycker jag är ofta vad socialtjänsten gör. Man måste prata, man måste förklara. Det här är vi till för, det här kan vi hjälpa dig med. Och man måste ju naturligtvis göra det utifrån vem är mottagaren, så att mottagaren förstår. Det är ju någonting som advokat som man får lära sig, som man absolut inte lär sig. Ja, det vet ju de flesta på utbildningen. Men att prata med människor. Man pratar ju med alla slags människor i alla kulturer, alla åldrar. Och man måste skapa ett förtroende, och det måste ju socialtjänsten också lära sig att göra. Och jag tror att, precis som du säger, jag tror att man måste ta in som samfund. Man kan inte bara... Ja, det är ju till exempel somaliska barn är ju ett jätteproblem med att de har en sån speciell organisation, höll jag på att säga. Men deras släkter, det är ju väldigt speciellt. Man måste jobba på ett annat sätt, tror jag. Men hur lätt är det om du kommer och är nyexad 22-23-åring och göra det? Då behöver du ju ha någon chef som säger... Men, prata med den här, ta in dem, låt dem kanske till och med sitta med om den här föräldern, vårdnadshavaren vill det. För det kanske är en trygghet, det kanske gör att man får igång ett samtal och undviker ett LVU. Det är det, för det är ju det som i första hand vill man ju ha ett samtycke. Mm. Nu ska vi nog dricka kaffe, tror jag.
Ja. Nej, jag satt inte här på nålar.
Nej, alls. Jag känner när man pläderar på slutet, så ser man alltid när ordföranden börjar liksom röra på sig. Då vet man att nu rundar jag av. Ja.
Och det såg du ur ögonvrån till dig. Det var mycket skickligt. Det var några frågor till, men vi får spara dem. Så återkom gärna. Då är det kaffe, Minna, eller hur?
Det är kaffe och 20 minuter.
Jo. Så vi försöker hålla det då. Perfekt.
Men inte försöker, utan vi ska.
Jag kanske inte har så mycket att tillföra.